Det här är podden Vidar möter som ges ut av Folkbladet. Programledare är Vidar Andersson som är politisk redaktör med åsikter om det mesta. Upplägget är enkelt. Han bjuder in människor till samtal om politiken, livet och tingen.
Välkommen till Vidar möter, Marie Nilsson.
Tack så mycket.
Vi sitter hos dig på IF Metalls förbundskontor, Olof Palmes gata, Stockholm. Mm. Och det är en av de första riktiga vårdagarna i Stockholm. Mm. Ja, det är skönt. Du kanske inte har hunnit varit ute.
Jo då, jag har varit ute på lunchen och det var skönt. Mm. Äntligen börjar det bli lite vårkänslor ute.
Ja. Hör du är ju inte lastgammal, men du är ändå en facklig veteran. Du har suttit i förbundsstyrelsen i det gamla med industrifacket, va?
Ja, precis. Det stämmer.
Ja. Och sen nu i IF Metall och sammanlagt då 23 år om jag har.
Ja, det är lång tid.
Ja, eller hur? Ja. Vilket gör det väldigt intressant att samtala med dig också. Du har ju en väldigt lång erfarenhet och överblick. Mm. Jag vet inte, om vi ska börja från början kanske. Jag läste någonstans att du, när du gick i skolan i Stenungsund, var skoltrött.
Mm, ja. Ganska.
Ja, eller hur? Ja. Ja. Och att du men ändå kämpade igenom en utbildning till drifttekniker eller processtekniker.
Ja, ja. Precis. Mm.
Och det var ett lätt val i Stenungsund, kan jag tänka mig.
Ja, alltså det var väl egentligen så här att jag ville, på den tiden kunde man ju sluta efter högstadiet och börja jobba. Mm. Mina föräldrar var ganska angelägna om att men du måste gå en gymnasieutbildning och då får du bli en yrkesutbildning då. Så det var faktiskt en ganska bra sån här, på min tid hette det väl syokonsulent, som tipsade mig om att gå den här tvååriga processutbildningen så. Jag hade ju inte någon anknytning till, även om Stenungsund är en industriort, så hade inte jag, min mamma, hon var ekonom och farsan var polis och sen omskolade sig till, eller bytte yrke till journalist. Så att, jag hade inte alls någon bakgrund i industrin. Så att det var faktiskt den här yrkesvalsledaren som tipsade mig om utbildningen och så, som sa att nej, men det där, då är du garanterad jobb i Stenungsund och sådär. Så tyckte jag att det lät ganska spännande. Skiftjobb tilltalade mig också, för jag höll på med hästar en del på fritiden. Mm. Och då jobbar man skift och hade mycket ledigt och sådär. Så att på den vägen vart det.
Så du gick från gymnasiet där och började jobba?
Ja.
Ja. Var det sådana inbyggd utbildning, så ni var ute och praktiserade mycket?
Ja, vi var ute ganska mycket på olika företag i Stenungsund. Det är ju ett kluster där med petrokemiföretag som är ihoplänkade. Så.
Mm. Och vad jag förstår, du kommer inte heller från något särskilt aktivt fackligt eller politiskt hem?
Absolut inte. Min farsa var faktiskt aktiv centerpartist under en period.
Ja, sådär. Ja. Mm. Men ändå så sitter du här nu som ordförande i IF Metall sedan 2017, vice ordförande sedan 2014. Mm. Och också i den socialdemokratiska högsta partiledningen, ersättare i verkställande utskottet. Mm. Hur har den resan gått till? Funderar du på det här ibland? Eller jag menar,
ja, men det är klart att man gör. Hur kunde det bli så här och hur hamnar jag här? Det är klart att man har funderat över, men det är nog mycket tillfälligheter också. Jag hamnade ju på ett skiftlag när jag började jobba, där det råkade bli så att våran fackordförande var på samma arbetslag, så då fick jag liksom en direkt introduktion där till det fackliga livet, och jag hade ju inte med mig det hemifrån alls, så jag var ganska kritisk till facket överhuvudtaget. Jag tyckte att det var bara massa gubbiga betongsossar och sådär. Så jag tror att den här gubben såg nog det som en utmaning att liksom få mig aktiv och få mig intresserad. Och det, jag tyckte verkligen att det var intressant att lära sig mer om arbetsmarknadsfrågor och så. Sen fick jag i det fackliga uppdraget ganska tidigt åka ut på andra arbetsplatser och informera om facket och rekrytera till fackliga studier och så. Och då förstod jag, då fattade jag liksom vilken bra arbetsplats jag var på, och att det var frukten av en stark lokal facklig organisation också, eftersom jag var på arbetsplatser och träffade andra unga människor som jobbade i branscher som inte alls hade så bra villkor. Så att jag gjorde den kopplingen på något vis och förstod att det här är något viktigt, det här vill jag engagera mig i. Och sen var det väl också så, det ska man nog inte sticka under stol med, att jag var ung, jag var kvinna, och då var det liksom extra roligt att ta tag i en, och man fick uppdrag. Men jag fick ju de där traditionella uppdragen som kvinnor ofta får också, sekreterare, studieorganisatör, jämställdhetsansvarig. Så.
Men IF Metall läste jag någonstans, där det tredje största kvinnoförbundet inom LO.
Ja, det är vi faktiskt.
Lite över 20%.
Det är inte många som har det klart för sig.
Jag trodde inte det faktiskt.
Kommunal är största, kommer Handels, och sen kommer IF Metall.
Ja, det ser man, har sina fördomar. Ja. Det är bra att de får rucka på sig lite.
Ja, verkligen.
Hör du, jag vet inte om jag är nostalgisk eller om jag minns fel, men alltså från min uppväxt, jag har ju varit medlem i SSU och ombudsman för SSU och suttit i riksdagen, gjort det ena och det andra. Ja, i min ungdom var jag minns av det facklig-politiska samarbetet med LO och Socialdemokraterna. Att det var väldigt intensivt. Mm. Alltså de här facklig-politiska ungdomsskolorna, när jag var ombudsman, jag gjorde nästan ingenting annat än mängder med unga pojkar och flickor som kom och gick de här 2 dagars internaterna. Det var en väldig rulle på det där. Och nu känns det helt annorlunda.
Ja, men det har verkligen förändrats över tid det där. Det var så var det när jag på 80-talet också gick den första fackliga ungdomsskolan. Då var det också gemensamt med SSU. Även om jag aldrig varit aktiv SSU-are så var det ändå väldigt integrerat så. Mm. Och det var väl också så att Socialdemokraternas kärnaktiva och kärnväljare, det var ju mångt och mycket industriarbetare som utgjorde det, och där har ju verkligen skett en förändring över tid.
Ja, visst. Och det där som jag, man får alltid vara misstänksam mot sina känslor och sina drag av nostalgi och sånt där. Men ändå att det där var en styrka, och jag minns när jag var SSU-are kanske i 20-årsåldern. Någonting sånt där, hur IF Metall var liksom pådrivande i en organisation som heter Kunskap i skolan. Och argumenterar väldigt starkt för det där. Varför arbetares barn ska ha den bästa möjliga skolan. Mm. Och så mycket kunskaper som möjligt. Och liksom stod upp mot flum och såna grejer. Alltså det här som jag arbetar konservativa, eller ska säga. Lite ordning på saker och ting på arbetsmarknaden och skolan och sådana saker. Och det där kan jag sakna. Jag vet inte. Kanske har
det kommer inte jag riktigt. Jag var nog inte aktiv i den delen. Mm. Men alltså IF Metall är fortfarande väldigt engagerad i utbildningsfrågor, men det handlar ju mer om det är ju mer inriktat till gymnasieutbildning och till vuxenutbildning, så vi är ju engagerade i något som heter Teknikcollege.
Just det.
Det kanske du har hört talas om.
Ja, absolut.
Så där är ju vi, det driver ju vi fortfarande väldigt hårt, och det handlar ju egentligen om industrins kompetensförsörjning och vi ser ju att, och det egentligen när vi drog igång det, för jag tror att det var nog Göran Jonsson egentligen som var den som intresserade sig för det från början så, och började tillsammans med teknikarbetsgivarna då se att gymnasieutbildningen levererar inte den kompetensen som industriarbetsgivare efterfrågade. Vi tyckte liksom inte att det var tillräcklig kvalitet på gymnasieyrkesutbildningen heller, och då såg vi att vi behöver hjälpa till här och få ihop skolan med företagen på lokal nivå för att utforma utbildningen så att den är anpassad till det som företagen efterfrågar, men också att kvaliteten och statusen höjs i att utbilda sig till ett industriyrke.
Mm. Hur ser det ut över landet? Kan man säga någonting om det enkelt så att säga, med söktrycket på yrkesutbildningar för industrin?
Ja, men det har ju generellt sett varit ganska, ganska deprimerande kan man säga, för att många kommuner har lagt ner sina industriutbildningar därför att det är dyra utbildningar, och man har haft ganska få sökande. Men nu har det ju ändå blivit ett, man kan säga, det har återuppstått ett intresse i den liksom gröna omställningen som sker, mm. och det kompetensbehovet som har blivit ännu större. Så att det har vänt något, men framförallt så är det ju så, de allra flesta som går inom någon av de här utbildningarna som finns certifierade inom Teknikcollege, det är ju teknikprogrammet, och det är ju egentligen ett högskole eller ett förberedande program för högre utbildning, men man kan också gå ut i industrin och jobba efter den utbildningen om man upptäcker att man kanske vill ut och jobba direkt. Så den stora andelen går ju teknikprogrammet så att det, ja, men det har, och ja, det är väl en allmän, vad ska man säga, det är också någonting jag har funderat över en hel del, det här att Socialdemokraterna har ju ändå haft liksom en vision av att alla ska få utbildning och så många som möjligt ska gå på högskola. Vi har byggt ut högskola och universitet, och vi har hamnat liksom i ett läge där det är väldigt få föräldrar som rekommenderar och tror och tycker att en yrkesutbildning, ja, det är något bra för mina ungar, utan det är någon annan som kan gå de utbildningarna. Och det har ju blivit alltså helt snett.
Ja.
För de, alltså de, istället då för att rekommendera eller få sin ungdom att välja en yrkesutbildning, så har man tyckt att nej, men det är bättre att du läser samhällsvetenskaplig eller så på gymnasiet, för att då har du liksom en bredd att välja på. Men det är ju snarare tvärtom, att då är du har ingen yrkesutbildning, och du måste liksom fortsätta att läsa om det där ska leda till någonting. Mm. Så det är ju inte ovanligt att du har en hel del av de här ungdomarna som gjorde felval. De kommer till industrin utan någon industriutbildning, och då får man ju liksom utbilda dem på plats. Och sen har ju det här med kvalificerad yrkesutbildning har ju blivit oerhört populärt också, de här KY-utbildningarna. Och där går ju många att utbilda sig i vuxen ålder, som då har kommit på att nej, men det kanske var i ändå industrin som var någonting att jobba i.
Ja, och det finns ju en otrolig mängd arbeten i industrin. Jag bara, IF Metall, ni är väl tredje största fackförbundet i landet nu, är det så? Eller?
Ja, det är väl nog. Ja, unionen,
efter Unionen och Kommunalen.
Ja, precis. Ja.
Och Unionen är ett tjänstemannaförbund.
Mm.
Och jag minns inte året, men det är inte några år tillbaka som man blev större än något LO-förbund, eller hur?
Ja.
Och det säger väl någonting om arbetsmarknaden också?
Ja, den har verkligen förändrats.
Ja. Men hur går det för er? Jag läste en intervju med dig 2014 när du blev vald till en av de vice ordförandena i IF Metall.
Mm.
Och då sa du så här att liksom, organiseringsfrågan är liksom det absolut viktigaste. Mm. Och ni har ju en organisationsgrad nu på ungefär 80%.
Ja, den är nog på 78 sådär. Den är inte riktigt uppe i 80. Så.
Vilket alltså betyder att du har 78-80% utav de som arbetar i, om man säger, era yrken.
Mm.
Där ni skulle kunna organisera är med.
Mm.
Det låter ändå som en ganska hög siffra, eller?
I dagens läge är den relativt hög.
Ja.
Men det är ju också... Vi har ju också den situationen som alla andra fackförbund har också. Att har man stora arbetsplatser, organiserar man stora arbetsplatser, så är det betydligt lättare att organisera. Har man däremot många små arbetsplatser som är ju typiskt för handeln exempelvis, så är det ju mycket tuffare att organisera. Då är ju liksom de presumtiva medlemmarna, de är utspridda på en massa olika ställen, och man måste ju ha resurser för att söka upp de här människorna och kunna erbjuda dem medlemskap. Det är klart att man kan göra det på digital väg och så idag, men det allra bästa sättet är ju att prata med någon öga mot öga och förklara liksom meningen med föreningen. Så att vi har ju fortfarande en hel del stora arbetsplatser där har vi ju liksom en ännu högre organisationsgrad, för den här 78%, det är ju mer ett genomsnitt så. Mm. Där har vi fortfarande en väldigt hög organisationsgrad. Medan på de här små, vi har mycket små arbetsplatser också, bilverkstäder och mindre typer tvätterier och sånt där. Och där är det mycket svårare att organisera, för att det finns liksom inget lokalt fack på plats hela tiden. Men sen, sen är det spännande, nu händer ju en hel del nya industrietableringar, och det är ju verkligen en ny, vad ska man säga, ny företeelse och ny upplevelse för oss. Mm. När vi, alltså våra allra största arbetsplatser som typ Volvo Cars, AB Volvo, SSAB, LKAB och de här, de har ju liksom växt organiskt över tid, och du har liksom skapat en lokal facklig organisation, och det har liksom rullat på så. Mm. Sen har man kanske under perioder gått ner i bemanning, och så har man varslat, men sen har man växt igen när det har gått bättre. Det har varit ett naturligt sätt för oss att liksom bygga organisation och så. Men nu har ju någonting nytt inträffat med den här stora etableringen i Skellefteå med Northvolt, där vi har fått liksom bygga en lokal facklig organisation ifrån noll. Mm. Och det är ju verkligen någonting nytt och en utmaning att få, att för det första organisera alla de här människorna som har massa olika nationaliteter, där facket kanske inte är något helt naturligt. Om man kommer från något land där, ja, men den fackliga organisering kan ses som något, ja, men lite suspekt sådär, eller något man har dålig erfarenhet av. Och så ska man få de här människorna att dels bli medlemmar i facket, men sen också vilja engagera sig och vara med och driva en lokal fackklubb. Så det är verkligen någonting som vi har fått lära oss från början igen att göra.
Ja, vad spännande. Ett tillbaka på 1888, då förbundet bildades kanske. Jag menar,
lite grann.
Fast lite bättre förhållanden naturligtvis. Men vad spännande. Hör du, jag tänker på fackföreningarnas roll i IF Metall och andra roll i samhället. Och IF Metall har ju något av en särprägel, ungefär som Sveriges ingenjörer, alltså bygge av välfärdssamhället, bygge av välståndet, hela exportindustrin, och har liksom en särprägel. Och nu sen 97 sätter ju också märket för avtalsrörelsen, industrin, och jag menar, och det är ju en stor samhällspåverkan. Men på ett annat sätt, så här, i politiken, ja, du nämnde förut här att tidigare var den socialdemokratiska kärnan industriarbetare. Och så är det inte. Och tidigare upplevde jag alltså att LO och IF Metall och andra var väldigt samhällsnärvarande. Mm. Alltså inte bara i lönediskussioner och arbetsmiljö, utan i samhällsutvecklingen och sånt där. Är det annorlunda? Är det mer anonymt idag? Eller vad?
Ja, det kanske är svårare att nå fram och igenom allt surr också. Men jag tycker att vi är fortfarande väldigt liksom samhällsintresserade. Och vi ser, och framförallt den gröna omställningen som sker nu. Den rör ju hela samhället, och den rör industrin till stor del också. Och där är vi ju väldigt aktiva och är med och påverkar, och vi ser ju, alltså jag återkommer till Skellefteå igen, men det finns ju fler exempel, det är inte bara i Norrland det sker, utan det sker på fler orter också. Där, alltså det handlar ju inte om bara en industrietablering, det är ju ett helt samhällsbygge. Det krävs ju människor som tar hand om barnen i skolan och äldreomsorg och annan vård och sådär, för att samhället ska fungera. Ja, men kultur och åtnjuta också i ett samhälle. Så att det behövs. Så att vi ser ju, vi har faktiskt vid ett antal tillfällen också krokat arm med Kommunal och sagt att vi är liksom, våra medlemmar är otroligt viktiga för samhället tillsammans. Mm. Vi skapar, eller våra medlemmar arbetar på arbetsplatser som ger ganska bra lön och ger bra skatteintäkter, som sen då kan skapa en hög nivå på välfärden i vårt samhälle. Så att det är jätteviktigt att förstå att det här hänger ihop, men att det måste också finnas en bra samhällsservice för att industrijobbare ska kunna arbeta dygnet runt till exempel. Så jag tycker nog att vi fortfarande är ytterst engagerade i samhällsbygget. Nu kallas det ju kanske inte industripolitik längre, utan man kallar det för näringspolitik. Och det är klart att tidigare hade jag ju en väldigt, väldigt nära kontakt med näringsministern i många frågor. Nu är det inte riktigt lika enkelt, kan man säga, i den här nya regeringen. Men
är det inte så, inbillar jag mig utan att veta. Jag tänker mig, vi har en näringsminister, Ebba Busch. arbetsmarknadsminister Johan Persson, alltså från Kristdemokraterna och Liberalerna. Och det är lite ny terräng, det förstår jag.
Ja, absolut.
Men de borde ju vara intresserade.
Ja, jag tycker det. Jag ska träffa Johan Persson nästa vecka faktiskt.
En väldigt trevlig kar.
Ja, han kan man nog ha roligt ihop med. Men vi får väl se hur mycket kunskap han har om arbetsmarknadspolitiken. Jo, men det är klart att han, nu börjar väl han också bli varm i kläderna så.
Ja.
Det tycker jag också. Det är klart att det borde finnas ett intresse att ha kontakter med ett av Sveriges viktigaste fackförbund.
Mm. Ja, absolut.
Men jag tror inte att man ser riktigt... Alltså, jag tror inte att man ser fackföreningsrörelsen som den första spelaren som man tar kontakt med, som är helt naturligt för Socialdemokraterna på ett annat sätt. Mm. Så. Sen tror jag när man väl har träffats och förklarat och pratat om vad vi är intresserade av och vad som är viktigt för våra medlemmar, då skulle det förvåna mig om man inte ser att man har liksom väldigt mycket gemensamma tankar och idéer. Så. För det handlar ju om samhällsbygge. Det handlar om att bygga ut infrastruktur i form av energiförsörjning, i form av transporter för både människor och det som våra medlemmar tillverkar.
Men de kanske ser ett gäng sossa framför sig om de möter IF Metall. Liksom
kanske. Fast jag tror ändå, jag har nog upplevt att jag inte i första hand ses som någon sossa, utan att de förknippar mig med att jag företräder medlemmarna i IF Metall och att jag har inget problem med det om jag, alltså jag har väl fått den här frågan ibland, sitter du inte på dubbla stolar och så, men jag tycker inte det, därför att jag tvingas jag välja, så är det alltid IF Metalls medlemmar jag företräder i första rummet. Så.
Mm. Det är bra. Förstår jag, kan vara avvägningar och sånt där.
Men ja, klart, absolut.
Att man sitter i partiledningen där, men Jag tänker mig, ska vi säga några ord om politiken också?
Ja.
Det blir ju valförlust här nu.
Ja.
Ja. Och vart ska det bära iväg med Socialdemokraterna, tror du?
Ja, vi får väl se. Nu är det ju en mellanvalsstrategi som är utarbetad. Mm. Som jag hoppas får liksom effekt och genomslag. Det handlar ju om att liksom utvärdera läget. Var befinner vi oss någonstans? Vad är det som har förändrats i samhället? Och vad beror det på? Vad kan vi, vad vill vi göra för att förändra det? Och jag tror, nu är väl inte det kanske Socialdemokraternas bästa gren att erkänna att allting inte har varit tipptopp. Men jag tycker faktiskt att vi måste göra det. Mm. Vi måste våga säga att men det där var inte riktigt bra. Det blev inte bra. Mm. Men låt oss liksom nu fundera över hur kan vi ändra på det? Hur kan vi förändra samhällsutvecklingen om nu många tycker att det går åt fel håll?
Mm.
Vad behöver vi göra? Så att alla känner också en delaktighet. Därför att det är klart att många av de där av våra medlemmar som har övergivit Socialdemokraterna har vänt sig bland annat till Sverigedemokraterna. När jag pratar med dem så då tycker jag ju mig se en besvikelse över Socialdemokraterna. Att man tycker att det är nästan Socialdemokraterna som har övergivit mig istället för tvärtom. Så.
Mm.
Och det är klart att det måste vi lyssna på.
Ja, visst. Och när Sverigedemokraterna dök upp på arenan på allvar, så som jag ser på världen, så sprang ju både sossar och moderater helt fel under många år. Man lämnar hela banan till.
Ja, det kan man ju konstatera att den taktiken var ju inget vidare
nej,
bra.
Nej. Du, jag tänker på er förbundskongress i Göteborg här i november förra året, 22. Så vad jag förstår, skärpte ni upp eller ändrade stadgarna där när det gäller vilka som kan vara förtroendevalda i förbundet. Och då står det så här att man ska liksom... inte bara dela IF Metalls grundläggande värderingar utan verka i dess anda.
Mm.
Betyder det att det är bara socialdemokrater som kan vara förtroendevalda?
Nej, det betyder det inte. Vi har många förtroendevalda som inte är aktiva socialdemokrater eller ens röstar på det. För det första så har vi ju ingen åsiktsregistrering så det vet inte vi vad människor röstar på. Det måste man naturligtvis få avgöra själv. Men det innebär, och det handlar om att vi kände ett behov av att tydliggöra för organisationen, vad det är som vi förväntar oss av någon som företräder organisationen. För det är viktigt, jag tror att ibland blandas det här ihop också. Vi lägger liksom inga värderingar i vad människor tror på eller röstar på för att man ska bli medlem i IF Metall. Alla är välkomna som medlemmar hos oss om man jobbar inom våra områden. Men däremot är det är en distinktion och skillnad om man ska företräda IF Metall, företräda våra medlemmar. Då måste man bekänna sig till det som är våra stadgar och som är våra kärnvärden. Så. Mm.
Men det betyder att om någon sitter för Sverigedemokraterna i fullmäktige eller något sånt där, eller känd Sverigedemokrat på något sätt, då kan man inte vara förtroendevald i.
Nej, det är den värderingen vi har gjort så här långt.
Mm.
Sen kan jag väl säga att det handlar ju inte bara om Sverigedemokrater. Vi har ju personer som har uppträtt som individer på dåligt sätt. Personer som har varit sexistiska, personer som vi har någon som har varit aktiv i NMR till exempel och så, som vi har tagit ifrån uppdraget då för att man, ja, vi tycker inte att man kan liksom representera oss i de fallen. Så att, och sen har det varit någon sverigedemokrat också, men det har ju liksom med hur man agerar och gör också. Och jag vill också vara väldigt tydlig med att hur det här praktiskt går till, det är ju så att det sköter ju våra lokala fackliga företrädare på klubbnivå eller på avdelningsnivå. Och då är det ju allra oftast de som tar ett snack med vederbörande. Man har ett samtal och säger och går igenom det här att hörru du har ju ett annat förtroendeuppdrag här och de här går liksom inte riktigt ihop utan de clinchar i vissa avseenden. Har du funderat på det? Och i de allra flesta fall så är det så att individen själv känner att nej, just det där kanske inte, det där kanske är svårt liksom att få att gå ihop. Och då väljer man att antingen stiga av vårt förtroendeuppdraget hos IF Metall eller också väljer man att lämna det uppdraget man har haft i det här fallet i Sverigedemokraterna. Då. Så att, det är ju inte så att vi vill ju alltid lösa saker genom att samtala och ha en dialog för att liksom vi ska förstå vad det betyder att ha ett förtroendeuppdrag.
Mm.
Det måste ju vara så att våra medlemmar känner ett stort förtroende för den här individen som ska representera mig då. Och då har ju vi har väldigt många av våra medlemmar har en annan etnisk bakgrund än svensk.
Mm.
Vi har många som är troende muslimer, såväl som kristna. Vi har människor med olika sexuell läggning och så. Och då får det liksom inte råda någon tvivel hos de här medlemmarna. Den där killen eller tjejen som representerar mig som skyddsombud. Jag kan lita på henne.
Mm.
Så.
Mm.
Så det är liksom den enkla grunden egentligen.
Okej, och det säger alltså Marie Nilsson som är ordförande för IF Metall. Innan vi slutar här så några ord om den stora viktiga frågan i samhället idag. Vi lever i dyrtider, inflation, räntor, reallöneförsämringar. Och industriavtalet som Metall är en viktig del av det, alltså arbetsgivarorganisation och fackförbund, har ju satt ett så kallat märke då för löneökningarna. Och det blev 7,4% på 2 år, eller hur?
Mm.
Är det ett bra?
Det är ett bra avtal under rådande omständigheter.
Mm. Men det kommer innebära, ni gör bedömning, det blir reallöneförsämringar.
Ja, som det ser ut så. Mm. Både 22 och 23.
Mm.
Sen är ju bedömningen att 24 ska vi vara tillbaka på banan igen och få reallöneökningar som vi har haft under nästan 25 år. Mm.
Hur har det tagits emot i andra fackförbund då?
Men jag tycker det har tagits emot på det stora hela väldigt bra. Nu ska vi ha vårt avtalsråd imorgon där vi har 200 personer runt om landet som kommer och vi ska liksom diskutera resultatet.
Mm.
För det är ju preliminärt ända till vår förbundsstyrelse har fastställt uppgörelsen då. Men hittills har jag, alltså, när vi offentliggör någonting så brukar jag rassla till i min mejlkorg ganska snabbt om folk är förbannade och så.
Mm.
Och jag fick ett mejl tror jag och det var en dam som tyckte att det här avtalet var alldeles för högt och att det skulle orsaka arbetslöshet. Så det var ju Så att på det stora hela så är det väldigt väl mottaget. Jag tror att de flesta bedömare och även omvärlden var lite förvånade att det hamnade på en något högre nivå än vad man hade förväntat sig.
Mm. Det ska bli spännande att följa. Och det är ju alltså som arbetsmarknaden ser ut. Jag tror att man ska vara tacksam för att det finns sådana starka parter.
Ja.
Alltså som klarar av. Det hade varit lätt att stå och skrika 22% annars. Ja, men det kunde ha blivit hur som helst.
Verkligen.
Men det är väldigt starka, bra parter. Det var jättefint att träffa en av dessa parter här, Marie Nilsson på IF Metall. Stort tack för att du ville vara med.
Tack tillsammans. Det var jättetrevligt att prata med dig också vidare.